Spår 2. Nyheter. Ett medborgarförslag om återkommande nattliga störningar på stenhuggarens parkering i Visby har lämnats till Region Gotland. Detta skriver Gotlands tidningar. Avsändaren, som vill vara anonym, beskriver hur ungdomar samlas med bilar och epatraktorer, spelar hög musik och buskör, vilket skapar buller och otrygghet. Personen föreslår ordningsföreskrifter, fysiska avspärrningar och trygghetsskapande insatser i samverkan med regionen, polisen och markägare. Avsändaren berättar om en natt då hen gick till parkeringen för att filma störningarna och blev hotad av ungdomar. Liknande problem har polisanmälts tidigare, men polisen har svårt att ingripa när musiken stängs av vid deras ankomst. Eftersom Region Gotland inte äger marken, som tillhör bland andra McDonalds, Biltema, Coop och Prisma Properties, krävs samarbete. Ett möte i september ska samla fastighetsägare, näringsliv och region för att diskutera åtgärder. Magnus Larsson, vd för McDonalds i Visby och ordförande i Stenhuggarens handelsförening, berättar att man tidigare haft väktare och fått stöd av polis och regionens fältarbetare. Han är öppen för nattliga körförbud men betonar behovet av långsiktiga förebyggande insatser. Det bästa är att angripa orsaken till beteendet. Ungdomar behöver alternativ till att driva omkring och störa, säger han. Cecilia Karlström, fastighetschef på Prisma Properties, uppger att planerna är långt gångna för att införa tidsstyrd parkering med förbud kvällar och nätter. Vi har gjort liknande åtgärder på andra orter med gott resultat och tror att det kan fungera även här, säger hon. Medeltidsveckan i Visby ser i år ut att slå besöksrekord, men glädjen grumlas av växande kritik mot de obligatoriska festivalpassen. Passet krävs inte bara för att besöka marknadsområdet utan även för vissa arrangemang utanför festivalområdet, som konserter i kyrkoruiner och turnerspel på Strandgärdet. Christer Kroneld från Öland fick en obehaglig överraskning när han och sambon nekades inträde till en konsert i Helgeands ruin trots förköpta biljetter. Det stod ingenting om det här på bokningssajten och vi fick veta det bara minuter innan föreställningen, säger han till Gotlands Allehanda. Han beskriver stämningen som hetsk och att flera besökare gjort samma misstag. Arrangören hänvisar till att bokningssajten normalt informerar om kravet, men att det i detta fall verkar ha skett ett tekniskt fel. Festivalpassen infördes för 4 år sedan och väckte redan då protester. En insändare på Hela Gotland tidigare i veckan har återsatt frågan på agendan och fått hundratals reaktioner i sociala medier. Många menar att medeltidsveckan var bättre förr, när evenemangen var gratis och mer öppna för allmänheten. Simone Duvander, producent och kommunikatör för medeltidsveckan, försvarar systemet. Festivalpassen är en förutsättning för att vi ska gå runt och kunna utvecklas. Intäkterna täcker bland annat sophämtning och ordningsvakter och gör att vi kan hålla nere biljettpriserna, säger hon. För vissa, som Kroneld, handlar kritiken inte om kostnaden i sig utan om att passet upplevs som en spärr till många delar av Visbys kulturutbud under veckan. Det känns som att medeltidsbandet äger Visby, att medeltidsveckan tar över allt som händer, säger han. Projekt Stark Socken har visat att vardagsnära problemlösning och hjälpsamhet har skapat trygghet och stärkt gemenskap. Stark Socken har som syfte att utveckla Gotlands civila försvar och bidra till ökad motståndskraft genom bättre hemberedskap och samverkan. Stark Socken ska även bidra till landsbygdsutveckling och öka attraktionskraften för den gotländska landsbygden genom trygghet och gemenskap. Region Gotland driver arbetet tillsammans med Länsstyrelsen samt frivilliga försvarsorganisationer, FOS, på Gotland. På kort sikt har Stark Socken samlat 30 socknar på Gotland. Mats Karlsson, lantbrukare och ordförande i bygdegårdsföreningen, föreningen Siltegården, är sammankallande för Siltes krisplanering enligt Stark Sockens koncept. Vi gick med mest för att det är oroligt i omvärlden, säger han. Jag tror att vi är bättre på att möta en kris idag än tidigare, säger han. Tommy Båtelsson har erfarenhet av krishantering från sin yrkeskarriär. Han är sekreterare i bygdegårdsföreningen och kontaktperson gentemot Region Gotland i Stark Socken-arbetet. Han såg en möjlighet i att ha bygdegården som ett centrum vid olika typer av händelser som kräver samling och samarbete. Vi har tittat på olika scenarier utifrån omvärldsläget, vattensituationen och annat som kan hända, säger han. Bygdegården har blivit navet, en samlingsplats för gemensamma aktiviteter, nätverksbygge och kompetensutbyte. Man har genomgått stark sockenutbildningen, deltagit på seminarier, genomfört egna utbildningar och lyckats engagera en liten men stark skara människor. De sommarboende gotlänningarna är med på olika sammankomster, vid slotter av prästänget och annat. Men även finansiellt stöd har förekommit tack vare att sockenborna fått bättre kontakt med de som sommartid bor i Kvarnåkershamn. De uppskattar verktygslådan som finns på Stark Sockens sida på gotland.se. Men säger också att det inte är självklart att människor reagerar på rätt sätt i en kris. Vi behöver hjälp av sakkunniga att öva vår krishantering på sockennivå. Jag skulle önska att regionen kunde skapa en sån resurs för oss. Vi behöver träna på och lära oss att ta rätt beslut under press. Och det kräver övning och återövning, säger Tommy Botelsson till gotland.se. För några dagar sedan genomförde miljöorganisationen Urbergsgruppen en protest längs färjeleden i Visby med syftet att uppmärksamma kalkbrytningens påverkan på Gotland. Vi är ett antal frivilliga från olika håll, säger Karin Bengtsson, medlem i Urbergsgruppen, till Gotlands tidningar. Manifestationen ägde rum vid konstverket Fyrivejs på Södra Hällarna, där deltagarna samlades med banderoller. Aktionen beskrivs som en fortsättning på de protester som följt förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen, där frågan om fortsatt kalkbrytning vid File Hajdar nyligen avgjordes. Bolaget Heidelberg fick då tillstånd att bryta kalk i ytterligare 30 år. Urbergsgruppen har under lång tid varit en tydlig kritisk röst mot kalkindustrin på Gotland. Organisationen varnar för att fortsatt brytning riskerar att hota grundvattnet, den biologiska mångfalden och livsmiljön för de som bor på ön. Gruppen har tidigare överklagat beslut både till svenska domstolar och till EU-instanser. Gotlands igelkottfond, som bland annat tar hand om skadade igelkottar, hoppas på positiva siffror när årets nationella igelkottsräkning inleds nästa vecka. Världsnaturfonden, WWF, uppmanar allmänheten att rapportera in så många observationer som möjligt, även från platser där inga igelkottar syns. Sedan länge finns en utbredd uppfattning om att antalet igelkottar minskar i Sverige. I den kommande uppdateringen av den svenska rödlistan klassas arten som sårbar. Räkningsprojektet, som startade i fjol, syftar till att öka kunskapen om arten och orsakerna bakom minskningen. Det är lika viktigt att rapportera in från områden där arten inte finns som där den observeras, säger Jessica Ångström, naturvårdsexpert på WWF, till TT. Förra året rapporterades 28 662 levande och 2 572 döda igelkottar. Analysen visade att arten är vanligast på Gotland och mest sällsynt i Jämtland, något som tros hänga ihop med skillnader i livsmiljö. Oväntat många observationer gjordes dock i Luleå och Umeå, trots det kalla klimatet. En rik förekomst av grävling verkar däremot påverka igelkottarna negativt. Grävlingen, som gärna dödar igelkottar, har ökat i stora delar av landet men saknas på Gotland, vilket kan förklara artens starka fäste här. Andra hot som pekas ut är vägtrafik, majbrasor, robotgräsklippare, råttgift och miljögifter. Detta rapporterar SVT:s Östnytt. På deras hemsida kan man även se ett klipp från rehabiliteringen av igelkottsungar. I oktober får Gotland en egen litteraturfestival. Bakom festivalen står Region Gotland och ett flertal samarbetsorganisationer, och förhoppningen är att arrangemanget kan återkomma år efter år. Från och med hösten 2025 kan Gotland återigen stoltsera med en egen litteraturfestival efter att deckarfestivalen Crime Time lämnade ön 2018. Bakom satsningen står biblioteken på Gotland, kulturenheten vid Region Gotland, bokhandeln Westman och Pettersson, Östersjöns författar- och översättarcentrum, ABF samt föreningen Roxy Litteratur. Om detta går att läsa på regionens hemsida gotland.se. Det är väldigt roligt att vi har fått till det här breda samarbetet mellan regionala, privata och ideella organisationer. Det visar på ett stort engagemang för litteratur, likväl som styrkan i samarbete, säger Moa Kandil, litteraturutvecklare vid Kulturenheten. Den nya festivalen kommer att lyfta fram aktuella författare inom både skönlitteratur, sakprosa och poesi. Under årets festival får Gotland besök av bland andra augustvinnaren Elin Kullhed, serietecknaren Mats Jonsson och bokaktuella skådespelaren Sissela Kyle. Under festivalen kommer även Gotlands bokmässa att pågå, ett årligt arrangemang som nu flyttas från våren till hösten. Genom att placera bokmässan under den nya litteraturfestivalens paraply tror jag att statusen för gotländska författare och den gotländska litteraturen kommer att höjas. Jag hoppas att festivalen kan inspirera och ge självförtroende till våra gotländska bokskapare, säger Henrik Ramberg, programansvarig vid biblioteken på Gotland. Förutom författar- och panelsamtal bjuder festivalen på poesiuppläsningar, workshops, föreställningar och andra litterära engagemang, både i Visby och utanför. Gotlands litteraturfestival går av stapeln den 24-25 oktober med bokmässa på Almedalsbiblioteket den 25 oktober. En man utsattes under natten till lördag för grovt våld i sitt hem på norra Gotland. Polisen larmades vid midnatt och har inlett en förundersökning om grov misshandel. Enligt polisen var flera gärningspersoner inblandade. Mannen fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Det är en delikat situation. Vi har en avspärrad brottsplats och en teknisk undersökning ska genomföras. Men i nuläget kan vi inte säga mer, säger Susanna Rinaldo, presstalesperson vid polisregion Stockholm, till Gotlands Allehanda. Bostaden är fortsatt avspärrad och väntas förbli det resten av dagen. De senaste dagarna har 3 personer hämtats in till förhör, men ingen av dem är i nuläget delgiven misstanke om brott.